Jag har träffat en av dina favoriter.
Det är
Eller jag har
sant.
inte träffat, men jag har fått lyssnat på en av dina favoriter. Du har nämnt han i ett av de tidigare avsnitten.
Vem är det?
Ray Kurzweil.
Ja, du har gjort
Ja,
det.
ja. Jag lyssnade på han när han hade ett
På, ja, på
snack.
riktigt,
Ja,
ja.
på riktigt. In live.
Oh, ja, för då, han droppade ju en grej då på South by Southwest.
Okej.
En uppdatering på sin,
Sin prognos.
ja.
Ja.
Och han sa, för tidigare har han varit ganska tydlig med att vid 2029 så kommer vi ha tillräckligt med kunskap om människans hjärna så att vi kan bygga en själv. Och det gör att förmodligen kommer vi behöva lägga egentligen fram till 2045 innan singulariteten kan uppstå. Det har varit hans tidigare prognos. Men på South by Southwest så droppade han att han sa att nej, men jag är inte så säker på 2045 längre. Så egentligen så är min nya prognos att när som helst efter 2029 kan singulariteten uppstå.
Det är jättespännande. Jag tror för att jag kommer inte ihåg exakt de orden han hade, sa ju så mycket bra och intressant där, men just att han pratade om den här exponentiella utvecklingskurvan i att utifrån dagens mått, då kanske det hade varit 2045. Men med tanke på de framsteg vi gör så är den ju inte linjär, utan det kommer gå mycket snabbare. Vi måste ju räkna om den här år efter år, för det kommer gå snabbare och snabbare. Han hade ett intressant, tycker jag, då, samtal med hans dotter, med Amy, som är en form av liksom Ray, vem är han då? Först, han är ju någon form av chief engineer på Google, eller futurist,
Ja.
magisk.
Han har ju jobbat med AI egentligen hela sitt yrkesliv. Det är ju en filosof egentligen och utvecklare som har haft stort intresse kring det här begreppet singularitet, som då alltså är när maskinens förmåga överträffar människans förmåga egentligen. Och en maskin kan tillverka en maskin som är intelligentare än sig själv. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser. Och det här har ju varit en sci-fi-term som nu är högst rimlig. Vi ser väl egentligen att all utveckling går åt det hållet. Och det är därför det finns också massor med tänkare som också är skraj för det här. Ray är ju inte skraj eftersom han tror på den transhumana, liksom framtiden. Att vi kommer, det pratade vi lite grann om i tidigare avsnitt, att vi kommer att fusas eller att sättas ihop med maskinerna med största sannolikhet. Och vi diskuterade ju till och med om det var sant eller vill vi ha teknologi i kroppen, Andreas? Kanske, kanske inte. Men Google köpte ju samtliga hans företag för att han skulle jobba på Google.
Men han var fantastiskt inspirerande och ett jätteintressant just formatet, ett samtal med hans dotter istället för att stå där och mässa tekniktrender som många andra gör, så var det mer det här det mänskliga samtalet om vill vi det här? Hon var ju en motpol till han i det här i och med att hon har gjort mycket karikatyrer på just vart tekniken, alltså som illustratör i vart tekniken leder oss. Ja, skitbra. Googla Amy Kurzweil
Hon
också.
är nog kanske en mer spännande person, även om hon inte är färdigbyggd som Ray då. Jag skulle säga det som Ray är bra på, det är det som du och jag diskuterade innan podden nu. Det var att nu ska vi försöka vara spetsigare med vad vi tycker. Vi övar ju, vi är på avsnitt 4, vi övar. Vi är spetsigare med vad vi tycker. Han har ju ett väldigt precis tyckande. Han har ju liksom 5-6 böcker som cementerar hans tyckande. Jag är inte säker på att det är Rays verklighet som vi kliver in i.
Nej.
Men han står ju för den tankelinjen. Och det måste man nog på något sätt. Han måste ju vara en bärare av sitt meddelande. Då har ju inte han lyxen som du och jag har att kunna välja lite olika verkligheter som vi tror ska bli framtiden.
Precis. Innan vi hamnar för djupt då i Ray så rullar vi igång. Välkommen till Kjellander och Björk. En podcast om vad är det du säger, Mats? Vi pratar om skogen, vi pratar inte om träden. Vi pratar om ämne för ämne hur vi påverkas av den digitala utvecklingen. Vi fokuserar inte på tekniker, vi pratar inte, vi kommer inte kanske ha ett avsnitt om precis bara AI, men däremot hur AI påverkar olika områden.
Hela samhällsutvecklingen.
Precis, ja. Precis.
Och vad pratar vi om idag?
Jag tänkte apropå, du har klätt dig lite lyxigt.
Ja.
Ja. för protokollet så har Mats, det är inte riktigt shorts, det är lite så här trekvartsbyxor.
Ja.
Jag ser benen. vi ska prata om lyxen idag. Vi nämnde det för att vi ska prata om lyxen. Det känns skitspännande.
Vi sitter ju inte då på Great Space som vi ska idag.
Nej, vi satt ju där sist. Vi kan tacka dem ändå för att vi har möjligheten att sitta där, fast valde att avstå just idag. Vi kommer tillbaks till Great Space. Tack Micke, tack Jesper. Ja, men ska vi börja den här? Alltså, min första tanke är här att jag skulle vilja fråga dig, Mats, vad får du för spontan association när vi pratar om, när man nämner lyx? Lyxen. Vad tänker du? Vad är dina första tankar?
För mig är det ju en illustration av status kopplat till en fysisk pryl. Det kan vara guld, det kan vara ett dyrt, exklusivt varumärke. Men status och exklusivitet är väl egentligen som jag tänker.
Vad tänker du för varumärken?
Ja, men det är ju, ja, men om vi pratar bilar och sådana saker, så är det ju hela premiumsegmentet som då, ja, det är svårt att säga exakt vilka som, men där har du ju Mercedes är ju det är en GAM.
Snoffsigt.
Ja. Sen ser ju inte världen riktigt ut så. Alla bilvarumärken har ju något premiumerbjudande, om man säger så. Och så har du ju superlyxbilarna liksom, och så. Men det är nog, då pratar jag egentligen om lyxen i den gamla världen, och jag är inte säker på att vi ens nu 2017 ser den.
Nej.
Så längre. För 10 år sedan kanske då. Så en designerhandväska vet jag inte riktigt om det är lyx längre.
Nej. Just den är intressant. Jag börjar också tänka lite grann de här termerna. Man börjar namea, man tänker guld, liksom fashion brands, haute couture, vad heter det, Burberry, Aston Martin. Men jag tänker också vad den möts av, apropå hur det luckras upp, vilket vi kanske kommer in idag. Också lite så här, alltså känslan av lyx. Eller liksom nästan också inbillad lyx, vad vi liksom tilltalar oss. Men bara för att jag tänkte svinga lite grann på en historisk referens, bara så vi får en liten kontext till vad lyx är. Och min research förde mig tillbaks till en Thorstein Veblen, nu är vi nere på 1800-talet. Han är norsk anor. Har man lite grann i namnet kanske. Amerikansk nationalekonom och sociolog som introducerade då begreppet conspicuous consumption. Som man ska översätta det, iögonfallande konsumtion.
Det är egentligen det som vi sa här nu då.
Precis, det du var inne på. En bok då som han skrev som hette The Theory of the Leisure Class, där han då beskrev beteendet hos den då nyrika klassen, när han försökte förklara de psykologiska mekanismerna som ligger bakom det här, det vill säga att när priset går upp på någonting så går efterfrågan ner. Det han då noterade, den här Thorstein, är att vissa varor inte följer den här principen, utan när priset går upp så blir de mer attraktiva.
Yes.
Och det kallade han då för Veblen Goods. Han nämnde, liksom, döpte dem efter sig själv. Vi refererar till dem som lyxgods, lyxprylar. De här väskorna du pratar om.
Ja.
Lyxiga handväskor. Och fortsatte då, apropå begreppet i ögonfallande konsumtion, statuskonsumtion, konsumtion som framförallt är ägnad åt att väcka omvärldens uppmärksamhet och i syfte att upprätthålla en social status. Visa sig välbärgad.
Ja, men gud vad kul att vi startade där. För där tänkte jag att här kommer vi behöva ha en fight, eller någon form av sortering av ordet. För mig är det ju, jag är lite så här fast i spelifieringsramverk, eller psykologiska ramverk kring människors drivkrafter. Och då finns det ett som jag ofta återvänder till som heter octalysis, som delar upp människors drivkrafter på 8 olika dimensioner egentligen. Och där har du en som är exklusivitet och status. Mm. Och så har du en som är kopplad till ägarskap. Det är 2 helt olika drivkrafter. Exklusivitet och status är ju väldigt mycket kopplat till hur det reflekterar min person i andras ögon. Mm. Och ägarskap, det är ju det som jag kanske känner för min egen grill. Jag är genuint glad att jag har den här jävla grillen. Och det har inte någonting med hur det reflekterar min person. Och han, i den här definitionen som vi pratar om nu, nu kommer jag inte ihåg
Thorstein Veblen.
Veblen.
Ja, Veblen. Ja.
Han pratar ju då egentligen om statusdrivkraften primärt här då.
Precis.
Och den är ju, det är ju den som är bärare egentligen, tycker jag då, på riktigt av lyxen.
Själva grunden, grundfundamentet, det som också har levt kanske med oss fram till här och nu.
Ja, och frågan är då, frågan är då om det är det som kommer vara, det behöver vi inte svara på så här tidigt i avsnittet, men frågan är om det är det som är bärare i framtiden också.
Det var återigen bra cliffhanger.
Ja.
För svaret som kommer.
Och det kommer vara jättespännande.
Bara för att liksom problematisera och bredda det här, för att göra fältet öppet för oss framöver här, tänkte jag faktiskt kolla lite grann med dig, Mats, vad det faktiskt är som representerar lyx för dig.
Gud, vad du är bra förberedd, Andreas.
En chans också för er som lyssnar att lära känna Mats under skinnet. Jag tänkte faktiskt börja i Indien. Och frågan är nu, vad är det som representerar lyx mest för dig bland de här följande alternativ? Mm. Vi börjar då, återigen, svåra namn. Pankaj Parakh, om man uttalar det så. En textilmagnat i Indien. Han har gjort en skjorta i guld som väger 4 kilo med lite guldkantade accessoarer. Guld, ja. Och jag tänkte vi ska lyssna lite grann.
Hello, welcome. This is One Indian News. I am Akash, Maharashtra's well-known businessman, politician Pankaj Parakh, called the man with the golden shirt, has earned a place in the Guinness World Record. The Guinness World Record cites Parakh as the man with the most expensive golden shirt in the world as on August 1st, 2014. This is simply unbelievable. I'm a small man from a remote area in Maharashtra. I'm happy that this achievement has catapulted my village name into the whole world, Parakh said. The shirt, weighing exactly 4.10 kg, is currently valued at over 1.30 crore rupees and is supplemented by a golden watch, several golden chains, a large golden ring, a gold mobile cover and golden framed spectacles.
Det är första då. Det är första. Du ska föra några till. Denna, eller en tillbringare i glas som innehåller radioaktivt radium som gör då att den här tillbringaren lyser grönt i mörker. Alltså lite mer åt det farliga hållet. Det kan vara lyx för dig. Den tredje, en finsk smörkniv. Nu pratar vi i trä. Men den har tagit 200 timmar att snida. En lock från Elvis Presley. Som då hans barberare John Gilliland sparat. $115,000 gick den för i auktion, bara för ett liksom referens i pengar. Sista. En medeltida rustning till din hamster. det är sant då. Det går också att googla. Den gick på eBay för $24,300. Vad känner du?
Ja, det är svårt. Jag är ju om vi tar gamfolks definitionen av lyx, det vill säga att det ska inte finnas någon nyttoaspekt kring det här.
Nej.
Då är det ju nästan röstningen för hamstern som jag gillar spontant bäst. Just
det. För det, utifrån definitionen att lyx är det som jag egentligen inte behöver.
Ja.
Okej, okay, ja.
För då bryter jag ner det då, så är det så här. Däremot så har jag har väldigt stor respekt för 200 timmars hantverk. Även gyllenskjortan lär jag tagit en tid. Men det var en investering. Han sa det själv, det har katapult honom socialhierarkiskt. Han använde det som en investering.
Ja.
Och då är det borderline inte lyx.
Nej.
radioaktiv grejen är ju cool. Då får man ju liksom, det kan man ju instagramma lite snyggt. Mm. Så den kan ju också då hjälpa till med den sociala. Ja, jag vet inte.
Ja, men och vilken väljer du?
Rustningen.
Rustningen.
Jag gillar ju hamstergrejer. Ja. Spontant. Ja, jag vet inte, vilken väljer du själv?
Alltså, nu har jag bara blandat lite. Jag ville ha lite olika perspektiv. Jag tänkte, det, som du var inne på, såg igenom lite grann där också. Just det här hantverket, det unika. Den här känslan och svetten som är lagd bakom ett objekt. Mm. Till någonting som kanske är unikt i form av den här guldskjortan. Mm. Som också hamnar i Guinness rekordbok. Men även då tyckte jag lite intressant det här glaset.
Mm.
Det finns att lyx kanske utforska lite nya områden. Mm. Att det är lite farliga kan vara lyxigt.
Det är ju en, det är en väldigt spännande grej det där att ja, slår vi sönder det här, då dör vi. Alltså, det är ju det finns ju ett roligt samtal att ha runt det.
Exakt. Ja. Jag tror det är väldigt lite radium i det, men det är, att det är självlysande, det är väl det är tillräckligt mycket tycker jag. Skulle jag välja här, då skulle jag nog ta svårt. Jag skulle nog ta locken från Elvis Presley, tror jag. Nu, och jag vet inte om jag går på värdet där 1 miljon att se att det här kan jag liksom sälja vidare. Får jag välja något, då tar jag han.
Jag gillar, alltså jag kom på att jag älskar människor, ja, när du berättade om det här.
Ja.
Att liksom en aptyp kan komma fram till till det här. Och överhuvudtaget så framförallt så gillar jag den här Indien.
Ja.
Hur som det där skulle ju då inte i vårt samhälle ha det värdet. Vi skulle ju snarare ha ett bekymmer med hur vi skulle porträttera oss själva om vi hade en guldskjorta på oss.
Ja.
Och det är också någonting att väga in i det här, att olika målgrupper, olika kulturer, olika liksom värdegrunder ser lyx på olika sätt.
Mm. Ja, för det, där i Indien, det här, det var liksom det yttersta lyx.
Mm.
I alla fall som han såg, eller i hans by.
Ja,
det här
och det,
måste
och det förstår
vara,
jag. Ja. Titta vilken framgångsrik kille.
Ja. Kolla på länkarna i guldkedjan som blänker snyggt till den här guld. Och du såg ju klippet, så jag visade klippet samtidigt.
Vi länkar det i undertexten till avsnittet här så att man kan se den här.
Extremt ful. Just den skjortan ledde oss till nästa avsnitt. Det kommer vi in på sen.
Mm.
Men det får också bli en liten referens som vi kommer tillbaka till.
Jag gillar, det där var testet hur jag uppfattar lyx.
Ja. Ja. Eller mer liten riktning, eller en breddning. Att lyx kan vara många olika saker för många olika. Jag tycker att det breddar, det tar ju ett bra steg ifrån den här Thorstein-definitionen redan där.
Ja.
I att lyx, dels som du säger, det representerar
olika saker.
Ja, absolut. Ja. Men också den här att lyx, alltså från det fysiska objektet, det är liksom i känslan av någonting. Mm. I liksom det inbillade, i vad man ser i, om man liksom bläddrar upp en inredningstidning eller du tittar i liksom på Hemnet, en lyxig etta, kanske så.
Mm.
Är den lyxig? Alltså den kanske är, det är sjukt trångt.
Mm.
Den är jätteliten, men den är lyxig.
Ja.
Och då känns det snarare som en form av liksom inbillad lyx.
Ja.
Ett ord vi slänger bara på den här och kränga den.
Ja, där tror jag ju kanske ordet lyx har haft sin plats ganska länge nu.
Ja.
En etta som är 40 kvadrat är per definition inte lyxig.
Nej.
För att du har ett för litet utrymme. Eller återigen, det bygger på vad publiken uppfattar är lyxigt.
Ja, men exakt. Det är en kran i koppar.
Ja.
Och där är bilden. Där är den lyxig. Och då är det också som att ordet har kanske använts lite slentrianmässigt under, kanske framförallt av sådana som vi då.
Mm.
Man pratar mer åt marknadsföring och kommunikation. Att det tappat sin liksom,
sitt riktiga värde.
Sitt riktiga värde och innebörden.
Så låt oss summera. Vi har haft 20 år av någon form av småborgerlig slash liberal tendens från ett samhälle som tidigare har varit ganska socialdemokratisk och haft en klar vänsterorientering i Sverige. Det innebär ju att lyxen, eller begreppet lyxen, är ju bara liksom som en pastisch på småborgerlighet. En premiumgrej, typ. Man har man har någon dyr detalj hemma. Mm. Men egentligen, är det lyx? Nej, det är bara, en adderad, lite slightly dyrare pryl som ändå ska, som inte på något sätt slungar en statusmässigt till den här Indiens nivå, som kunde visa med enorma hopp i social hierarki hur han med sin guldskjorta har lyckats liksom samla så mycket stålars. Mm. Han blir ju rockstjärnehjälta.
Ja, han hade ju de här fyra livvakter.
Ja.
Liksom muskulösa. Så återigen, på varsitt kylskåp.
Men däremot så det är ju, det var ju en investering för att nå status. Kopplat till status.
Absolut.
Så, ja, jag vet inte om vi har gjort det tydligare, men det som är coolt med att vi ställer de här frågorna när vi då hanterar lyxen idag, det är att diskussionen, plattformen som vi pratar från, det är att vi är i kanske det största skiftet som människan går igenom. Vi står mitt i det. Vi kallar det en massa saker, vi kallar det digitalisering och massa annat. Och det är ingen som riktigt vet vart vi kommer att landa. Ray säger ju, Ray Kurzweil som vi har refererat till tidigare avsnitt. Han säger ju att singulariteten uppstår någonstans här nu kommande 20 åren. Det vill säga när maskiner kan utveckla maskiner som är intelligentare än människor. Och vi vet ju inte vad det är för samhälle vi bygger. Vi vet ju att Homo sapiens kommer ju sannolikt inte ändras. Så våra beteenden, alltså hur vi känner och uppfattar världen kommer ju vara roughly likadant. Men definitionen av lyx i jägare, samlare av liksom epoken var ju förmodligen någonting annat än under industrialiseringen. Så vad kommer lyx att vara i digitaliseringen? Mm. Är det den frågan? Mm. Är det huvudfrågan?
Det tror jag är huvudfrågan. Vad representerar den idag? Mm. Framåt såklart skitintressant. Svårt att sia om den. Men lite mer den här dagstempen på lyxen. Ja. Den tycker jag är... Men det är skitintressant.
Har vi inte kommit fram till att den är ganska uppluckrad nu på något sätt?
Ja, absolut. Den har kanske inte lett oss in i det digitala spåret än. För det är fortfarande att det har förändrats till viss del av digitaliseringen, till viss del av att våra hjärnor ser olika på saker utifrån vilken värld, tids, liksom, epok vi lever i, eller land för den delen.
Och då ska man säga att som svensk representerar man definitivt inget tvärsnitt av liksom hur världen ser ut. Vi är ju knepiga här uppe i Norden jämfört med resten av världen.
Precis.
Teoretiskt då.
Ja.
Får jag langa in en sak innan vi börjar prognostisera?
Ja. Yes.
Ja, det är risk att jag ger mig in egentligen i huvudfrågan här, men som bara en sån liten tendens som jag har sett då, det är att för 5 år sedan, då hade jag nog kunnat köpt premiumsaker själv, kopplat till vart jag var i livet då. Och kopplat också till hur det reflekterar mig. Mm. Eller framförallt 10 år sedan.
Typ en dyr Lylan Scott-tröja.
Ja, typ så. Ja. Så. Kanske inte riktigt på det här sättet som vi beskrev om den här kopparkranen i 40-kvadratslägenheten. Medans nu är det ju någonting som har hänt i världen runt hållbarhet, tänker jag.
Just det.
Hur reflekterar premiumköp liksom
bilden av dig? Ja. Men det tycker jag, den är skitbra, men den har ju växt lite grann av alla de här. Det är kommer inte från, men jag tänker alla de här dokumentärerna med Blackfish, Cowspiracy, hela hållbarhetsperspektivet som kanske gör att vi vrider lite på snedden på huvudet och titta på dem som faktiskt konsumerar liksom.
Om jag köper en vräkig ultra-amerikansk storbil med stordäck, då är det så här bara, what the fuck håller du på med? Har du inte... Alltså det blir nästan så här, det blir en anti-status
precis
markering, och bara på något år.
Ja, och vissa gör det fullt ut med lite glimten i ögat. Ja. Jag såg en sån här bumper sticker på en av de här. Det var en bild på nätet, men jag tyckte den var rolig. Det var något år sedan också. Bak då, bumper sticker på en sån här riktigt fet amerikanskt, stort, vräkigt åk där det stod då, jag klimatkompenserar din miljöbil.
Ja, men
det var ju någon som verkligen valde att skitsamma vad andra tycker. Det här är lyx för mig, liksom. Ja, nu kör vi.
Ja, bara som en kuriosa. jag satt och tittade på lite såna amerikanska bilar och så antitrenden mot den här stora amerikanska bilen, och där är de så, då cirkulerade det en meme ett tag som var så en jättestor amerikansk bil och så bara en undertext som var I'm sorry about your penis. Tyckte jag var lite kul.
Ja.
Insinuerande att man då vill förlänga den då genom statussymboler.
Precis, för de som inte förstod. men den där, absolut, vilket man har sett i alla, alltså, vad leder det till? Vilka negativa konsekvenser får lyxkonsumtionen? Det är den som har lyfts upp.
Yes.
Billig arbetskraft, dåliga arbetsförhållanden, ja, etc.
Men man kan väl säga så här, för industrisamhället så gällde din norsk-amerikanska tes.
Ja, torsdag.
Och det var ett jävligt snygg spaning där på 1800-talet. För hur då var det alltså en fysisk pryl som illustrerade min status i den kultur jag var. Det var egentligen så. Och det var klockor. Och jag menar, är du ultra rik, då är det ju snarare hur du subtilt ska berätta hur mycket pengar du har spenderat på någonting. Då är det ju inte vräkighet alla Indien, utan då är det ju någonting mycket, mycket mer subtilt. Du får det i klass.
Men den trenden är intressant, alltså, som vi lyfter in. För att om det går mot det digitala som vi pratar om nu. Vi har också hela den här hållbarhetstrenden. Säkert flera andra trender också som liksom samlar in nu går till ihop, den perfekta stormen. Men framförallt den tror jag påverkar i sidan av det digitala extremt mycket.
Jag skulle vilja slå ihop de trenderna.
Ja.
Vi kommer använda digital sannolikt för att bekämpa vad vi nu uppfattar ett klimathot. Information och smartare liksom sätt att förstå fakta och ta beslut och etc. Men okej, men låt oss bryta igen.
Vad är det digitala har gjort här egentligen kopplat till lyxen? Vad har hänt i liksom, digitaliseringens fotspår? Vad har den gjort? Vad har den liksom ställt till med? Hur har den liksom levt om i hela lyxkategorin och liksom.
För det första så ger den ju sig på hela samhällskonstruktionen och därmed vad toppingen av det ska vara som då är lyxen. Vi har ju, om vi bara tittar på ditt och mitt liv då, småbarnsföräldrar som försöker liksom verka ändå på något sätt, så är vi ju, har vi ju sjukt fragmenterade dagar. Så lyx kopplat till status skulle ju vara att illustrera hur lättsamt det här är.
Just det.
Och jag menar, det ser vi ju redan idag, där det gör ju Insta och Facebook och Snapchat och andra såna här sociala kanaler. Det handlar ju om liksom hur lättsamt mitt liv är ändå. Trots den här utmaningen. Titta, jag har tid, ja. Så tid. Merat. Vad tänker du där?
Ja, men jag tror jag håller delvis håller jag med. Alltså, för jag tror att det här sociala, de nätverk som vi delar med, om du tar Insta eller vi vet vilka de är, att den har gjort det enklare än någonsin tidigare att visa sin status eller sitt liksom lyxiga beteende, oavsett vad det då må vara liksom per definition. Jag tror den stora grejen i det här digitaliseringen kopplat till lyxen är lite den här liksom demokratiseringen av lyx, från att vara då förmånen för den här eliten, den här den nyrika klassen, eller den här rikingarna, så har det digitala på något vis demokratiserat lyxen och gjort den tillgänglig för var och en var.
Ja, och där har du ju en annan, och nu är risken att vi inte håller det så här, återigen, vi tar på storskorna här nu. Det finns ju en annan sak som digitaliseringen gör som vi också ska veta. Den tidigare sättningen av lyx som någon form av premium eller topping, eller att man illustrerar sin status, det byggde ju på att det fanns en handfull med livsstilar som du kunde ha. Och är det någonting som digital gör nu, det är ju att det finns en jättestor community som bara satsar på att ha riktigt exklusiva avatarer i olika spel. Det är en stor community.
Just det.
Så i den kontexten, då är lyxen någonting helt annat. Så vad vi egentligen får, det är att vi får en breddning av livsstilar. Vi kommer ha enormt massa olika livsstilar. Och min kultur, den livsstilskultur som jag tillhör, den kommer ha vissa regler. Är du med på mitt resonemang?
Ja, jag tycker det är, nicka lite, instämma. Jag tycker den är...
Det hörs inte på podden när du nickar.
Nick. Ja, men den är skitintressant just med bakgrund av att lyxbegreppet blir kopplat till liksom din subkultur, det du lever i. Det löser ju lite den här ekvationen med den indiska skjortan i den subkultur av, oavsett stor eller liten subkultur, men subkulturen gamers som sitter och spelar det här spelet, där du då, shit, fan vad vräkig hon är, eller han är, går runt i den där dyra avatar- hooden, eller vad det nu är för någonting.
Så en sak som finns då exempelvis i World of Warcraft, som fortfarande är en väldigt stor community, det är att du har, det kom en grej för något år sedan som heter transmog. Det innebär att du kan samla olika rustningar som är väldigt svåra, som inte har några bra egenskaper i form av att de förstärker ditt liv eller hälsa, men du kan få det att se ut som den gamla typen av rustning. Och det är en sjukt stor statussymbol att ha fått precis den där hjälmen, att ha fått den och
det
fått
det,
den.
Ja, det är det, ultimat, liksom, det ultimata statushöjande i World of Warcraft. Okay.
Ja. Och då transmogify, liksom, du har en rustningstyp som ger dig alla de egenskaper du behöver. Du får extra liv och du får extra det och det. Men du har transmoggaren till liksom någon gammal grej som har sjuk status. Liksom. Och den är jättesvår att få tag på den där. Och, så då är det som är lyxen. Det är det som illustrerar din status i den kontexten. Och vi kommer ju ta det där gången 1 miljard. För förmodligen så kommer vi ha massor. Det är egentligen det vi säger. Vi kommer ha massor med subkulturer. Och en ganska liten mainstream. Så det ger ju också en det är ju också en så här en problem, ett problem till hur
och du kommer ju tillhöra troligtvis en flera olika, eller du kommer röra dig inom ett antal olika subkulturer, vilket också gör att du kommer ha olika typer av liksom lyxigt beteende
i olika sammanhang
Kommer man liksom till det klassiska liksom sammanhangen i då det digitala, då börjar man ju liksom tänka på de här Airbnb, eller den mån att du behöver inte äga en lyxig fjällstuga, utan du kan faktiskt ta del av en lyxig fjällstuga. Ja. Med det tänker jag just den här förändrande liksom, tillgängligheten och demokratiseringen, att du kan komma fram med din egen privatchaufför utan att behöva underhålla hela den här bilen, chauffören, lönen själv. Att du får tillgång till lyx utan att betala för den.
Så då faller liksom, i och med att du demokratiserar lyxen, då faller exklusiviteten. Och då faller också egentligen det här toppingen. När då lyx blir, inte är en topping av någonting, utifrån mainstream, då är det per definition, tycker jag, inte längre lyx. Så det innebär att ägandet är fullkomligt exkluderat från lyx. Ett, det illustrerar att du slösar resurser som jorden inte har. Så du är en douchebag i någon form av halv mainstream kultur. Två, ägandet är inte svårt längre, eftersom ägandet, summan du måste ackumulera för att få tillgång till det här går neråt. Så det illustrerar inte att du har stor tillgång till pengar längre egentligen. Så då är det ju någonting annat som inte är kopplat till ägande.
Och den blir frånkopplad kanske då, även ditt, att lyxen kopplas ifrån ditt liksom bankkonto per definition. Men det där är intressant, för lyxen är ändå någonting som är, för mig i alla fall, bara varit, och säkert även enligt Thorstein, om vi skulle fråga han, liksom också, alltså väldigt traditionellt. Alltså lyxens för mig, om man tittar på de här varumärkena med, vi nämnde Burberry, Aston Martin, väldigt mycket liksom arv och väldigt mycket tradition som har någon form, eller i alla fall har haft en form av inneboende lyx. Men i takt med att det då demokratiseras, att den blir tillgänglig för fler, så måste ju lyxen också move on. Den måste ju hitta nya dimensioner. Den måste kanske kopplas, vad vet jag, att bli mer innovativ. Just för att hitta nya nivåer, nya dimensioner, nya rustningar i, de nya färger på rustningarna i World of Warcraft, för att det ska fortfarande vara lyx. Men ändå tillgänglig för alla.
Ja, jag skulle säga så här, jag ska cementera mitt tyckande så där som vi sa innan, att vi ska försöka göra. Jag är helt säker, Andreas, jag ska berätta för dig nu vad lyxen kommer bli. Sätt dig ner och anteckna. Nej, men så här, en verklighet som jag har framför mig nu. Jag måste få lägga kontexten lite. Om vi tittar på Gartners hype-kurva. Jag är själv en liksom tunt, så där prognostunt. Så jag gillar ju verkligen att plugga den här och förstå alla grejer som ligger på hype-kurvan varje år. Den här kommer ju då på hösten varje år. Mm. 2016 så dök det upp ett begrepp där som jag kände att fan, det här blir världen. Jag vill det inte, men det blir det här. Och det är kopplat till ett område som kallas context brokering. Jag tror kanske vi har pratat om det innan. Jag ska förklara det. Idag när vi går in på vilken digital kanal som helst så försöker den kanalen förstå vem jag är så att den kan anpassa, personalisera kommunikationen mot mig och därmed konvertera bättre. Det är ju lite grann vårt jobb när vi håller på med digital skiten här. Vi försöker få kommunikationen att fungera, och ju mer vi vet om publiken, ju bättre kan vi landa våra ord eller vårt meddelande, eller hur?
Verkligen.
Och ja. Så ju bättre kunskap man får, ju bättre går affären, så kan man säga. Det innebär att det finns ju en marknad för att faktiskt broka kunskapen om Andreas Kjellander när de kommer till min sajt Mats Muggelsamling AB. Mm. För ju mer jag vet om ditt tyckande och ditt beteende, ju bättre kan jag klara av att kränga eller konvertera eller liksom signa upp dig i min tjänst. Så då, det har det under ganska lång tid nu funnits utbyten mellan de stora plattformarna så du kan sammanställa en bättre bild av din publik. Och det här kommer att bli autonomt. Det kommer att vara brokerplattformar som hjälper till att liksom förhandla om din data. Som det är världen. Om vi tänker oss Minority Report, en gammal film där då Tom Cruise går förbi en skärm i en tunnelbana, så uppfattar ju skärmen att det är Tom Cruise som kom förbi och börjar langa ett meddelande till honom. Man är identifierad som kund hela tiden i alla plattformar. Det blir vår vardag. Det håller på att bli vår vardag. Är inte lyxen att inte bli identifierad då? Är du med på min kontext?
Jag är helt med på den.
Skulle det vara så att den där börjar inte langa något Zalando, alltså den här skärmen som jag går förbi, den börjar inte langa något form av erbjudande till mig kopplat till vilka skor som jag teoretiskt vill ha imorgon. Att jag inte är identifierad. Att min personliga data är väldigt, väldigt säker. Mm. Att den...
Ja, den tror jag absolut. Det ser vi trenden. Det har jag läst om. Att du kan liksom lagra din data på ett bankkonto i Schweiz, din privata data.
Ja, för att liksom, det är kopplat till den trenden.
Ja, det är ju extremt lyxigt. Ja. Låter det som i alla fall. Eller någonting nytt i alla fall.
Ja.
Men det jag verkligen tror på, det knyter ju också an. Och det gör väl hela den här lyxdefinitionen ännu svårare. Tycker jag är vad det digitala har gjort kopplat till just service.
Mm.
För jag tror också att många också, vilket vi också ser liksom undersökningen på, om man uppskattar den här formen av individualisering, den här formen av jag får det jag vill ha. Visst, det har lett oss till liksom filterbubblor, men någonstans har ändå människan, om vi går till oss själva, önskat det här.
Mm.
Önskat få mer av det vi gillar och det vi tycker om.
Mm.
Och det lyxvarumärken har varit bra på, fortfarande är bra på, tycker jag är den här individualiseringen.
Ja, att spotta.
Ja, du kliver in i den här lyxiga handväskbutiken. Nu in på fördomar. Kanske någon stereotyp bild. Bredare än så. Men du kliver in i den här butiken där de säljer liksom lyxbilar av Ferrari, Aston Martin. De känner dig vid namn. De vet allt om dig. De vet vilka liksom företag du är involverad i. De kan ge dig en service av liksom yppersta klass.
Ja.
Och ännu ett exempel. Du kliver in på ett hotell och de vet så mycket om dig så att när du kommer upp på hotellrummet så har de liksom förberett
men,
ja, det är precis det du vill ha. Individuell service, det kan ju det digitala ge i massor.
Ja, det blir ju, jag förväntar mig ju det. Imorgon så förväntar jag mig det i varje kontaktpunkt som jag har med samhället, för den kommer ju vara digital först. Då förväntar jag mig att de vet exakt vad jag vill. Och om vi ska extrapolera context brokering som jag då pratar om, då kommer det ju vara att de digitala kanalerna vet mer om mig och min personlighetstyp än vad jag vet. Så de kommer ju, ett jätteproblemområde kring det är ju faktiskt att de vet vad jag kommer vara imorgon. Så de kommer kunna designa erbjudanden för att driva mig till vad jag vill vara imorgon. Alltså, och då blir ju lyxen någonting som inte är det,
nej,
tänker
nej,
jag.
Nej, för ja, den, då försvinner ju det. Då är ju det en återvändsgränd. Ja. Lyxen kan kanske inte längre representera den ultimata individualiteten, alltså högsta servicenivån. Nej. För den har ju dagligen, såg jag ju nu, alltså om jag sätter mig i bilen nu och ska åka härifrån, så står det ju då 17 minuter hem.
Ja.
Den vet att jag ska åka hem. Ja. Den kan liksom serva mig på ett snyggt personligt sätt, precis som lyxvarumärken kanske alltid har gjort.
Så kan man säga, ska vi testa då? Kan lyxen vara att inte vara identifierad?
Ja, absolut.
För det är ju samhällsnormen imorgon.
Off the grid liksom.
Ja, är det en lyxgrej? Att få vara, för det finns ju ingen, när samtliga människor är alltid identifierad, då finns det ju inte någon, det finns ju ingen diskretion längre.
Nej.
Det finns robotar och datorer och som vet allt om mig och vet mer om mig än vad jag själv vet. Den är ju trist, kan jag ju tycka då. Mm. Allt för att man ska kränga ett par skor. Då kommer ju rödhjärtade sidan av mig bli lite pissig på det här liksom ultrakommersialiserade samhället som vi bygger då, kopplat till att man blir kränga ett par skor.
I alla fall som en dimension av det. Ja. Ta bilen. Mm. Ta Aston Martin med ett innovationsskal som gör att Facebook och andra inte kan tracka din mobil.
Ja.
Du har din privata bubbla.
Att det är så himla, du får hela värdet av det individualiserade, det där som normen ger, men du skänker inte bort det till ekosystemen. Du skänker inte bort det till contextbroker-plattformarna, utan du figurerar i en helt eget litet samhälle som är alltså då kommer vi in så här, det fanns något begrepp, very important data, när jag spanade lite, och jag tror på den.
Men om det är valbart för alla, om du kan välja det här, om det inte är för de få, då är det inte kanske heller lyx.
Det här kommer att vara så satans dyrt att hålla sig själv exkluderad från alla kontaktpunkter, så att det kommer att kosta sjukt mycket. Det är bara, jag skulle säga att det är superlyxbilsnivå på de kostnaderna för att hålla very important data.
Och då skapar det ju den här bubblan, det här utrymmet för lyxen att kunna verka i att du kan faktiskt prata om det här på fester.
Ja.
Jag delar ingen data.
Nej.
Facebook kan inte följa mig.
Det är klart att jag inte har Facebook. Jag har ju,
vad du är häftig.
Jag har ju Leifbook, liksom. Det är bara... Nej, men så finns det något där, tror du?
Ja, verkligen. Den är ju... Och det ska väl de här lyxvarumärkena, de befintliga, ska ju lösa det här lite för oss, tycker jag. Pratar vi att datan ska lagras på ett liksom, bankkonto i Schweiz? Det är jätteintressant, för det är en ny form av liksom lagring och hantering som inte är det här feta bankkontot i Schweiz. Och kanske då den liksom innovativa vägen som många lyxvarumärken måste vandra för att liksom, för alternativet är att liksom avancera upp på lyxskalan eller bli mer tillgänglig, för det har man väl också jobbat med, alltså i den mån att man har gjort de här versionerna av sin produkt för att ändå nå ut till massorna.
Alltså, men det är ju, jag skulle ju säga att det är ju en klassisk värdekedja ökning, någonting då som sker hela tiden. Så fort, lyxen driver ju också på något sätt utvecklingen. Premium, det är ju inte egentligen premium längre. Vi låser ju upp den, är man liksom så här, har man en halv ja, vad ska jag säga? I brist på bättre ord, har man en halvborgerlig, småborgerlig livsstil nu med lite granola till frukost och man har något liksom svårt ägg som man äter och illustrerar liksom sin
lyxig Nutella.
Men typ så här. Då är man ju inne i premiumsegmentet. Men vad fan, vi pratar ju om 25% av svenskarna som är där. Vi pratar ju om Reinfeldts moderater. Det var ju det han sköt in sig på. Det vart ju medelklassen. Det var premium. Nu har vi någon form av annan politisk uppdelning som då inte, ja, skitsamma. Nej, men så premium är ju inte lyx.
Nej.
Det är bara en light förstärkning av ett normal arbetarliv eller ett, liksom, där vi har den här typen av yrken som vi har, alltså halv belästa individer som gör kluriga saker. Ja. Så lyxen, nej, lyxen är för mig kopplat till diskretion, liksom ett sånt här, ett samhälle i samhället där inte alla har tillgång till det.
Alltså en för förtydliga, en begränsad fysisk tillgång, en begränsad även då mental tillgång till,
ja,
någonting.
Ja. Det, och ska vi ta det samhället, då är det att inte bli identifierad av kommersiella eller samhällsplattformarna, att kunna välja att ha min data storad i Schweiz.
Mm.
Det är en, den ser jag som en solklar sån.
Mm.
Sen tror jag att vi också kommer ha en förlängning. En förlängning av det som då skulle kunna vara premium. Din och min livsstil. För oss kommer det vara viktigt att vi illustrerar att vi förstår att vi ska bygga en bättre värld. Det kommer vara... Och här glider vi över i liksom, lite grann till influencer-hållet, jag vet inte. Men när vi ska stiga på den sociala hierarkin, så måste vi göra det att vi, genom att illustrera vår medvetenhet. Och det kommer ju sannolikt handla jävligt mycket om klimatet.
Mm. Ja, verkligen. Jag skriver under på klimatet.
Ja.
Nej, men varumärkena i det här, vart tar de vägen? För jag menar, begränsad mental, begränsad fysisk tillgång, det skriver jag under på. Den måste ändå på något vis bestå.
Man måste hålla regeln för exklusivitet.
Man måste hålla regeln för exklusivitet för den. Och den i takt med att det digitala liksom skapar tillgänglighet av det här för alla, så måste lyxen vidare. Problemet som jag ser det är att varumärken, kanske framförallt av den liksom klassiska skolan, de som fanns innan internet, har ju alltid varit, enligt mig, väldigt liksom skeptiska till de digitala kanalerna. Just kanske på grund av, vänta nu, det här är det digitala, alla kan
det
se.
Det söndrar deras
nuvarande. Det söndrar, absolut. Men då måste man ju på något vis hitta de här sakerna att verkligen liksom haka sig fast i, som är liksom representerar lyx. Jag menar, lite filosofiskt här. Men man måste ju på något vis hitta nyanserna för att ändå fortsätta vara attraktiva, för att fortsätta representera det här lyxiga.
Ja. Och jag skulle ju då säga egentligen, de här varumärkena, de har ju varit med lite grann preindustriellt. Det vill säga, då var det ju vad adelsklassen, vad adeln representerade där. Och då var det ju liksom fysiska saker, det var guld, det var diamanter, och det var inte tillgängligt för alla, det var exklusivitet. I det industriella så har de ju fortsatt med det, om du tänker liksom de dyraste klockorna, de snyggaste ringarna med mest diamanter etc. Fast de då kanske inte är så himla svulstiga som den här indiska skjortan. Så de kommer ju, och de kommer ju ha, det är ju en jätterolig affärsutvecklingsuppdrag som de har här nu. För verkligen, vad det ska vara i den här nya sättningen som digital ger. Och då det är ju dels tid, det är ju förmågan att väldigt subtilt kunna illustrera att jag tillhör någonting som inte väldigt många andra tillhör. Och det får inte då vara kopplat till fysiska saker riktigt längre.
Nej.
För de fysiska sakerna, de kommer tryckas ner i värdekedjan som gör att alla premiumsegmentet, ditt och mitt segment, också kunna komma åt. Vi driver ju ner, allting som är industriellt kommer ju närma sig noll. Eftersom vi kommer ha en working force som är robotar, så det är bara materialanskaffningen som är dyr. Eller processen för att få den där ekonomin cirkulär som gör att det blir liksom kostnader kopplat till det. Så det måste vara någonting annat. Det kan också vara upplevelsebaserat, som resande rymden.
Jag såg en apropå då lyx, vad heter de? Jag ska komma på namnet bara. Jo, de här Mandarin är en liten sån här hotellkedjan också, som representerat kanske, i alla fall historiskt, lite av den lyxigare premiumvärlden i vart du kan bo när du är ute och reser. Mandarin Oriental i Paris erbjuder då som ett liksom tilläggspaket på sina hotellrum. 3 timmar med privatchaufför runt om i Paris där du kan ta en selfie på de mest liksom,
hotspotsen
liksom. Som man då erbjuder sina, liksom, sina gäster.
Mm.
När jag hörde om det exemplet tycker jag var lite intressant och kul just för att den på något vis den förenar ju lite grann den här elitklassen finns kanske inte den bemärkelsen kvar då, men förenar den med det liksom demokratin på internet. Mm. Att också vilja vara del av den här kulturen.
Ja.
Vara del av det vi också var inne på. Liksom, vad de, kanske Instagram och de sociala nätverken. Hur de används. Vilket enorm hävstång de har i att liksom tromponera ut sin sociala status.
Ja.
Och visa som de ändå erbjuder en möjlighet till. Fast på deras, liksom,
på deras
sätt. Det tycker jag var ganska rolig twist.
Ja.
Och det tänker jag är ett engångsfenomen. Så jag googlade och ser liksom, gör de någonting mer? Är de någonting på spåren här?
Mm.
Så får man tycka bra eller dåligt. Jag tycker det var lite kul. Mm. Och då hittade jag faktiskt Mandarin Oriental i Barcelona.
Mm.
Kopplat då till Barcelona Marathon.
Mm.
Där man då erbjuder ett lyxprogram inför det här maratonet med då en personlig coach, träningsplan, en liksom sammansatt spa-behandling efter det här loppet, men då kopplat till maraton och intresset för det.
Det är
en lyxig dimension av den vanliga klassen. På
men där har du vad kul. Det är jättebra område. Vad vi pratar om, det är paketering av ett fenomen som ändå pågår. Lyxig paketering av ett... Det tror jag aldrig kommer sluta.
Nej. Och det som jag tycker är positivt, det som gör det till ett bra exempel tycker jag, ur ett liksom varumärkesperspektiv, det är ändå att man utgår från sin produkt, man tittar på, liksom på trender, man tittar på beteenden.
Mm.
Sen, det är kanske lite så här löjliga exempel.
Jo, men det illustrerar ju.
På något vis så skapar man ändå den här liksom, den unika, den lite lyxiga, inte bara guldkant, för det kostar ju pengar.
Ja.
Det är inte för alla. Det faller in i liksom den här definitionen av begränsad tillgång.
Ja.
Men i en modern kontext av då den liksom digitala världen.
Mm.
Framförallt i hur du kan dela de här upplevelserna vidare sen. För det är man väldigt noga med att uppmuntra dessutom till den bästa selfien som man då tar på den här.
Ja.
Den vinner några fler nätter tror jag på det här Mandarin Hotel och så vidare.
Ja.
Så att man har liksom knytit an. Man vill också uppmuntra till att det faktiskt delas det här.
Och de måste också, alltså om man tänker sig de som jobbar med lyx och premium, jag skulle säga att det där är premium plus då liksom, så här. De måste också gå med på affärsutvecklingsreglerna för det här samhället och då måste du ha en inbyggd nätverkseffekt. Så ser det bara ut. Det finns inga liksom helsidor i någon tidning längre som funkar. Det måste finnas en stor del av, om vi tänker gamfolkslyften, lyxen, det är ju faktiskt word of mouth. Där det här då inte var tillgängligt för alla. Det är där samtalet fruar emellan som ska berätta om någon upplevelse som de har. Där de ska slå varandra i då är ju alltså nätverkseffekt är en väldigt viktig del i det.
En jätteviktig beståndsdel. För annars får ingen ta del av det här.
Nej.
Annars finns det ju inget som säger att det här är unikt för dig kopplat till resten.
Ja, och det är ju liksom att Carlsons pratar så vitt om den här liksom... den här upplevelsen de hade kring maraton är ju det som också skänker en del av värdet till den där maratonupplevelsen.
Absolut.
Så den är ju, det har ju alltid varit en integrat del i lyx, ska jag säga.
Ja, och lyx kopplat till just upplevelser.
Yes.
Inte lyx kopplat till liksom konsumtion. Nu behöver vi inte sätta dem där, men skulle man sätta dem där på en liksom varsin ända av spektrat, apropå att, liksom att konsumera någonting, att köpa någonting till att liksom få uppleva någonting. De hänger ihop.
Ja.
För att du måste också köpa det för att få uppleva det.
Ja.
Men vart fokus på något någonstans hamnat.
Men är upplevelsen är ju inte prylen.
Precis.
Det är ju inte klockan, ringen, bilen, handväskan, utan det är ju någonting annat. Och det har ju två effekter. Det illustrerar ju också att man har tiden och utrymmet att göra det här och att man har stålars. Så upplevelsen är egentligen en bättre illustration av att jag behöver inte prylar längre för att liksom...
Exakt.
Men du har ju ett annat område då. Om vi leker med tanken att klimaten skulle vara den stora utmaningen som vi har för mänskligheten just nu.
Mm.
Och då väljer jag att bortse från snoppmäteriet som pågår just nu kring Putin, Trump, Erdogan, Brexit, liksom den där, det är bara en gammal döende jätte, väljer jag att se det som. Mm. Så vi ser klimatet som det stora. Då kommer det ju vara, det måste finnas någonting lyxigt kring hur jag påverkar, hur jag bygger en bättre värld. Och det finns redan idag.
Ja.
För oss är det ju en stor del av det dagliga samtalet hela tiden. Det finns en hållbarhetsdimension på allting som vi gör i våra arbeten. Hela tiden, hela tiden. Så det kommer ju, du kommer inte kunna köpa, hyfsat i mainstream, du kommer inte kunna köpa någonting som inte har en cirkulär eller en delningsekonomisk princip kring sig. Hur kan det se ut då?
Jag tycker att, jag tänker mig, alltså, flera trådar hänger lösa här i mitt huvud, men de landar på något vis i att det inte, att vi inte på inne på liksom vad du har där, utan att liksom vem du är.
Mm.
Jag tänker på han
det, ja, det är,
jag, jag tänker på han, ja, men Zuckerberg eller vem som helst för övrigt, för den delen, Bill Gates och alla liksom
filantropi
och just liksom att skänka sin liksom,
hur mycket du kan skänka.
Ja, hur mycket kan du skänka, helt enkelt. Jag har skänkt så här mycket. Mm. Det blir en ny form av lyx som man ser upp till. Titta här, det handlar inte om vad han har, hur rik han är, utan det är hur mycket kan jag faktiskt skänka bort. Mm. Han leder ligan av att ge bort mest av vad man har.
Mm. Den är ju en solklar och redan nu etablerad trend, skulle man säga. För förra gången som vi pratade om Bill Gates, då pratade vi om hans hus. Den hade så jävligt coola grejer någonstans i slutet av 90. Ja, du vet, han har ju en robot, han.
Precis, det smarta hemmet innan det smarta hemmet fanns.
Ja, och då var det ju så här, han är ju en ledare, liksom en ledare i digital, Zuckerberg också. Och nu pratar vi bara om deras filantropi. Så där kommer vi ju gå bakom allihop. Richard Branson likadan också, liksom handlar bara om att bygga en bättre värld. Den kulturen är nästan redan etablerad.
Men representerar den lyx?
Ja, den är ju absolut inte för alla. Jag kan inte skänka så där mycket.
Nej.
Klart av det. Jag skulle väldigt gärna vilja göra det.
Ja.
Jag skulle säga att det dessutom driver mig till att faktiskt tjäna pengar till mina verksamheter så att vi kan ha en stor del meningsfulla uppdrag. Gullers, herregud, ni har ju inbyggt i ert market promise.
Mm.
Ni är ju ni vill ju bygga ett bättre samhälle. Ni väljer ju de uppdragen på något sätt.
Mm.
Så jag vet inte. Men är det lyx? Däremot så är det mainstream kultur
snart. Jag tycker att det definierar, möjligtvis att det är mainstream, men det definierar ändå någonting form, det har rört sig vidare lite dit. Så jag tycker att någonstans åt det hållet, om man ska välja liksom en riktning och peka åt.
Ja.
För jag tror att det handlar mycket om den här, att det inte är där vad du har, utan lite grann vem du är. Alltså det är uppenbart, vi ser det var som helst, alltså i den form att ha kunskap.
Mm.
Du är en duktig vinkännare.
Mm.
Du kan liksom tillreda en grym bearnaise.
Mm.
Ja, men det är ju, eller du har god smak.
Ja.
Shit, Mats, du förstår konst.
Ja.
Du är ju,
men det har ju, det har ju
så här, lyxen.
Egentligen så här, men det vi, om vi, jag testar att bryta lite. Ja. Lyxen utifrån, lyxen är till för att slunga mig socialhierarkiskt.
Mm.
Det finns andra metoder för att slunga mig uppåt socialhierarkiskt. Och det är precis det du säger. Mats är ju jättebra på BNS.
Mm.
Liksom, och då handlar det ju snarare om liksom, mitt personliga varumärke eller min förmåga som influencer. Eller liksom, det kladdas ihop lite där. Jag är inte säker på att vi behöver reda ut det.
Nej,
jag vet att det kommer att vara en väldigt stor del av premium eller liksom någonting som man vill eftersträva kopplat till att man vill skapa ett bättre samhälle.
Mm.
Att man tar sitt ansvar.
Mm. Jag tycker inne på, alltså jag tycker det börjar närmare liksom, dit vi har velat ha fått det hela tiden. Mm. Nej, men du säger någonting bra. Jag tycker också det här att det vi egentligen säger med alla de här grejerna, det vi är inne på framförallt med det här filantropi och att liksom göra någonting extra kopplat till klimatet, att ta sitt ansvar, att inte bara liksom slösa sina pengar på liksom konsumtion som saker du prylar inte behöver.
Nej.
Utan att lyxen faktiskt kan vara det som det lyxen representerar, kan vara det som också kräver en viss form av ansträngning.
Yes.
Någonting du måste lägga till av dig själv för att ja, klättra i de här rangen. Oavsett om du lär dig liksom stå och öva på den här BNS-en eller att du tjänar de här pengarna som Zuckerberg har gjort. Och det kräver en ansträngning och det kräver en
ett
action.
Ett kall
och en handling som gör att vi ser på dig på ett annat sätt.
Ja. För där har du, i välbärgade familjer så har det alltid varit så att man har en förväntan på alla döttrar och söner att de ska göra någonting ansträngande.
Just det.
Inte längre för att de behöver utifrån behovspyramiden, utan i självförverkligandet och hur det ska reflektera deras familjenamn i den sociala kontexten. Var du med på?
Jag är helt med, ja.
Så den regeln kommer nog fort, så länge vi är homo sapiens så är ju det den regeln som gäller. Ja. Sen kan vi argumentera, kommer vi vara homo sapiens efter det här seklet? Med att vi kan designa vår egen DNA, att vi kommer att fusas med maskinerna. Ja, då kanske vi har... Men det är lite för svårt. Jag är för puckad för att kunna se vad vi skulle kunna vara om vi inte längre är... Det måste ha sin grund i vårt nuvarande...
Ja, men någonstans dit kommer det ju. Mm. Apropå om man pratar vad lyxen representerar framgent i den, så tror jag vi kommer till liksom DNA, liksom förbättrande åtgärder, odödlighet.
Där har du en lyx.
Det är en jävla lyx.
Ja, det tror jag ju. Om vi inte har en stor förändring av våra attityder och kopplat till... vi har ett västerländska samhället drivs av kommersialism och tillväxt och sådana saker. Lägg ingen värdering i det. Jag vet att det fungerar väldigt bra. Men det genererar, det har också en massa problem som det för med sig. Då kommer det ju vara att förlängning av liv kommer ju definitivt vara en lyx. Mm. Tills det blir en premiumgrej, tills det blir en mainstream. Mm. Och då, så i närtid kommer förlängning av liv vara en lyxkonsumtion, tror jag. Mm. Sen kommer det ju säkert kunna vara så att du kan ståra ditt huvud i ett schweiziskt datacenter.
Jag tror man kan välja så nu. Alltså du kan antingen huvudet eller hela kroppen.
Ja,
det kostar men olika mycket. Jag skulle ju helst liksom vilja spara till hela.
Jag är ju... Jag gillar ju mina vader. Det är därför jag... så jag vill gärna spara dem. Nej, men 2029 säger ju Ray Kurzweil att vi har mappat hela hjärnan. Mm. Efter då kan vi också ståra den i ett moln. Mm. Vi leker med den tanken. Ja. Mm.
Det är inte din biologiska odödlighet vi pratar om, utan snarare din form av
din biologiska. Du byter ju ut din kropp var sjunde år, bara av cell. Liksom, nu vet jag att det där är en halvklyscha, men skitsamma. Ja. Du är ju entiteten Andreas Kjellander, är ju inte den där kroppen som sitter i soffan på Fuxvägen nu. Det är ju någonting annat, och det är den som du kommer kunna ståra, givet att vi förstår hela dimensionen av medvetande, vilket vi mycket gärna kan göra inom närmsta 20 åren. Mm. Och kan vi göra det, då kommer man också kunna ståra den. Mm. För att är det någonting vi behöver så är det ju mer människor i framtiden.
Knyta tillbaka lite grann kring nutid, vad lyxen representerar idag. Så gjorde jag faktiskt så att jag för att verkligen ta reda på, vad är lyxig?
Ja.
Jag googlade lyxig och filtrerade det här bara på liksom senaste veckan.
Mm.
Så tänkte jag bara, jag plockar något. Exempel vad vi får i liksom första träffbilden här på Google.
Kul.
För det är ändå på något vis dagsaktuellt. Vad är lyx kopplat till mitt IP-nummer i Sverige? Enligt Google. Min individuella lyx, min liksom filterbubbla av lyx, den skiljer sig säkert från din.
Ja.
Så att jag uppmanar alla kanske göra likadant. Men följande hittade jag. Bo granne med Victoria och Daniel. Det är då ett hus som är till salu, en lyxig 1800-talsvilla närheten då av där Victoria och Daniel bor. Mm. Och nu kan du då få den unika chansen att bo lyxigt granne med kronprinsessparet.
Det är kul.
Det är en form av liksom dagsaktuell lyx.
Ja.
Vi går vidare också. Vi namedroppar ju varumärken här hejvilt, så vi fortsätter med det. Britvic, inte hört talas om dem förut. Men de lanserar då en tonic för att skapa en lyxig cocktailupplevelse hemma. Och det man gör då, det är att man lanserar den här nu i vår. Man säljer den på en 200 ml, hör här på nu, en glasflaska. Jag vet inte varför man skriver det. Jag vill ju på glasflaskor, inte plast. Plast kanske inte lyxigt. Men den kommer kosta nu 14,90 i dagligvaruhandeln. Så här är uppenbarligen inte liksom för det exklusiva. Pengen. Nej, precis. Men den är lyxig. Mm. Lyxig. Det är också en lyxig cocktailupplevelse. Det tycker jag lite den här liksom, lite fejkade lyxen.
Ja.
Alltså mer bara den inbillade lyxen.
Värdekedja, stigningslyxen.
Precis.
Tillgänglig för alla. Ja.
Ja, och möjligtvis kanske bara ett ord man slänger sig med. Den sista då, den tredje av den här, hittar vi i tidningen Smålänningen som Google leder mig vidare till. Och det här, nu är vi då på ett äldreboende i Ekebo.
Mm.
Där man då på onsdagen, då fick de boende då på Ekebo både massage, hand, fotvård och lyxig fika.
Mm.
Och försökte ta reda på vad den här lyxiga fikan var. Men då står det då, vid ett tillfälle under eftermiddagen, då kunde de som ville också ta med sig drop-in fika med kaffe och lyxig kaka. Och det var det yttersta beviset, tycker jag, på att lyx är ju bara, det är så urvattnat,
ja,
så att det inte finns längre i begrepp.
Nej.
På grund av troligtvis saker vi har pratat om och saker vi kanske inte har kommit in på, men med liksom all sannolikhet ändå, om man ska liksom greppa de här liksom viktiga grejerna, kopplat till en form av, vad ska vi säga, mental liksom och fysisk begränsad tillgång, om vi ska reda ut vad lyx egentligen är.
Mm.
Och skit i alla de här fluffiga orden som man bara slänger till i marknadsföring för att, och det är lyxigt. Varför ska jag inte köpa en lyxig?
Ja. Just nu så är det vi har pratat om väldigt mycket, det är ju det som det som vi valde att springa med, det var det exklusiva status, socialhierarkiskt statushöjande som berättar min tillhörighet. Ordet har, alla dina tre länkar här representerar ju ett extra och lätt oförväntat värde på någonting som man i övrigt kan förstå. Så det är bara så här, det är lite adderat. Det är lite topping på en kaka, men det är fullt tillgängligt för alla. Så det är ju inte lyx per definition som vi har valt att prata om den idag.
Nej.
Det här som är knappt nåbart för en vanlig människa.
Men är lyxen då? Förlåt att jag bryter in, men är lyxen någon form av, för vi vill ju också på något vis ta tillbaks, det känns som att det är lite vårt perspektiv här, ta tillbaks begreppet lyx och berätta vad det är för någonting, medan vi kanske faktiskt, om vi tittar på vad vi har gjort av det begreppet, är snarare att vi har liksom
plattat ut det,
vi har breddat det, kanske på gott, för att det är 17 mig, det är så det ska vara liksom, det är ingen helig graal så längre, utan att det är allt ifrån allt som bara känns bra. Allt ifrån den här ettan, lyxiga ettan med kopparkran, till ett bättre du i form av liksom Mark Zuckerberg som skänker x miljarder till
klimatet. Får vi det dit så är det ju bra. Får jag mitt egna samhällsperspektiv, och jag tror att vi är inne mot en avrundning av det här avsnittet, men några grejer till innan vi summerar och om vi som idag när vi ackumulerar väldigt, väldigt mycket pengar på få ställen, då hade vi ett problem innan Gates och Zuckerberg och många andra visade vad man ska göra med den här ackumulerade värdena som då satt stilla på konton. Och i en tillväxtekonomi, då bygger du på att hjulen snurrar. Så om det inte finns en marknad för dem att omsätta den här stora mängden stålars, då har vi bara extraherat ekonomisk förmåga, ekonomiska muskler från vårt totala globala samhälle. Så det är ju en positiv sak med att de visar att nu ska den här stålarsmängden, nu ska det bli något. Det är det de visar. För det, i den gamla attityden, då fanns det en idé om att man skulle samla. Det fanns ett värde att berätta liksom i miljardärsklubben. Då handlade det snarare om ackumulerandet som... Det var det som var kulturen.
Samlarkulturen.
Och den är skitdålig för ekonomin. Så att det då finns ett segment där det kan få omsättas. För de som är fortfarande tycker att det är en idé att vilja visa med lyxbilar och sånt skit. Shaker tänker jag på, Dubai. Då är det väl bra att det finns en marknad att de kan köpa någonting som är så jävla apdyrt så att de där pengarna kan få fortsätta snurra. Men det bästa vore ju om de blev filantroper och byggde en bättre värld. För då bygger man en bättre värld, då bygger man ju då jobbar man ju med katalys. Där man, då försöker man ju få områden och saker att fungera själv. Mm. Liksom.
Och det är så de kan, de här, om vi tar oljeshejkerna, bryta sig ur sin subkultur av vem äger mest återvärda sportbilar till att faktiskt ha en högre status i, på en världslig nivå eller en form av liksom kulturbrytande...
om det här attitydskiftet håller så vore det otroligt, otroligt gynnsamt för världen. Det är väl det... Jag vet inte om vi bara säger samma saker här igen, men det är ju en grej som vi kan göra med den här snedfördelade ekonomin som vi då får, som vi kommer att bli större förmodligen i digitaliseringen. Det är att man kan få ett sätt att återinjicera ekonomin in i snurren.
Mm.
Jag hade någon grej till också, men det försvann någonstans längs vägen. Ska vi försöka oss på en summering, eller hur tänker du?
Mm, vi summerar. Vill du börja? Det ska vi göra tillsammans.
Jag är inte säker på att vi riktigt nailade definitionen. Det är inte så jävla noga.
Men jag tycker att det vi landade i, alltså om vad jag tycker, min ståndpunkt, Mats.
Stenhårda
ståndpunkt i detta är att lyxbegreppet må vara urvattnat, men kanske av goda skäl.
Ja.
Och att lyx idag representerar allt ifrån allt som känns bra, det vill säga att ta sig tid med en god bok eller en ledig dag med familjen, till en bättre version av dig själv. Yes. Det representerar fortfarande, skulle jag säga, mycket av det de liksom traditionella varumärkena står för. Jag tror att tittar man på liksom vad lyx, liksom tillväxten på den, det sker fortfarande kanske en tillväxt även om de liksom trängs in i ett hörn, de här, så tror jag fortfarande att det konsumeras lyx och vi ligger på olika skalor i världen, precis som du beskriver av. Vi sitter här i Sverige, det finns liksom många andra liksom länder och världsdelar där vi har en annan typ av utveckling.
Och det kan potentiellt, vi har pratat väldigt mycket om den västerländska nu, och det kan potentiellt plattas ut här eftersom vi får massor med subkulturer.
Precis, men exakt. Så det jag tror i detta, det är att lyxvarumärken som vi också känner dem, kanske enligt Thorsteins liksom gamla principer, kommer till en liksom viss grad ett antal år framåt bestå, även om man måste avancera framåt.
Yes.
Och jag tror att de här, om man ska liksom rådet till varumärken, om man sitter där liksom och basar med sitt brand och kanske sitt lyxbrand, tror jag att titta på liksom vilka områden och vilka principer där man kan innovera, vilka trender man kan innovera och utveckla sitt varumärke, stretcha det, liksom sin tillgång på varumärket utan att liksom tappa vad man står för och liksom fortfarande liksom bygga upp en hög pristolerans för varumärket så att folk betalar mycket för det, så man tjänar mycket pengar. Men också möjligheten för de som inte, den typen av liksom mängd varumärken som inte ligger i lyxfacket, men som kan anamma alla de här lyxprinciperna av personlig individualisering med hjälp av digitala tekniker för att man ska kunna leva samma höga liksom upplevelse- och servicenivå.
Yes.
Så att tar man dem från varann så sker någonting spännande. Så jag tror att oavsett vilket företag liksom varumärke man representerar kan man dra nytta av de här mekanismerna.
Ja, ja men bra.
Typ, så ser jag på det.
Well done. Jag skulle, istället för att summera så kommer jag på en sak till. Ja. Sorry, nu bryter jag formatet.
Ja.
Ditt och mitt. Vi drack kaffe innan här, planerade avsnittet. Vi pratade om våra fragmenterade liv. Att få ha ett icke-fragmenterat liv. Att få ha genuina, riktiga upplevelser med våra barn. Att ha tiden att åka skidor. Sådana saker. Det är ju någonting som vi, även om vi inte uttalat, så är det någonting som vi sätter jävligt högt värde på. När vi nu också ska försöka lyckas i en yrkesmässig kontext och sådana saker. Det tror jag ju fortsätter att liksom, vi kan inte. Det tror jag, där har vi också ett område som kommer behöva utvecklas. Som då blir det nya premium. Så här att ha tiden att ha genuina samtal. Ha tiden att ha genuina upplevelser. Som inte då bygger på digital. Utan bygger på någonting helt annat. För digital är normen. Liksom, där, det är ett verksamhets- och tjänsteområde. Som vi kommer kunna utveckla mycket. Att få till det autentiska bli det nya värdet. Vi har väl rört vid det lite grann idag, men vi har inte haft det som ett eget diskussionsområde. Så den skulle jag också vilja lägga till där. Stopp. Och sen så gör jag en summering. Fortsätter summering. Jag tyckte att vi pratade om data. om förmågan att kunna vara icke-identifierad eller att få kunna ingå i ett subsamhälle som lever på egna, egna villkor, där man då inte blir identifierad och får skor krängda mot en kopplat till mitt, vem jag kommer vara imorgon, för det kommer förmodligen vara normen. Så då att få liksom inte behöva, för det är pöben som kommer ha det samhället, och att inte vara den då, att få ha det, att det här extremt personaliserade kommer ha en dimension som gör att man inte blir igenkänd på ICA eller inte då ingår i deras poängsystem, utan det kommer vara en serie med olika varumärken som då långt, kanske inte ens att du och jag känner till dem, för att vi är så långt ifrån att kunna delta i dem med vanliga liksom löner.
Sant.
Det tyckte jag vi pratade om, och det är kopplat också till att kunna lagra min personliga data i Schweiz och ja, att inte få vara med i context brokering hysterin som kommer, här är mitt tyckande, som kommer att bli världen 2020, 2025 tyckte jag vi pratade om. Vi pratade om hur att bygga med, att göra meningsfulla saker, att bygga en bättre värld är en del av ett personligt varumärke. Att det kommer behöva vara en del av det du gör. Och det måste reflektera din konsumtion. Så vi får ju en antikonsumtionsgrej som illustrerar min sociala status. Jag vet inte om det är lyx. Men det kommer vara en del av samhället. Mm. Eller hur?
Ja, och kopplar vi ihop lyx med status. Ja. Som, de är ju väldigt angränsande där. Mm. Så har vi det.
Ja. För du kommer inte kunna ha en lyx som är vräkig.
Nej.
För det är, attityden är på väg bort från det. Så du måste ha en
ovräkighet. Ja.
När jag köpte den här ringen så är det alltså väldigt, väldigt billig koppar-magnesium-legering. Men när jag köpte den så då betalade den också för så här, 10 skolhus i... Ja, okay, det kommer behöva vara en sån.
Ja, det måste vara en sån. Ja. Right, ja.
Då kan jag ju illustrera liksom min... Mm. Ja. Så, Nu la jag till någonting till summeringen, men, det blir
en
någonting
en bättre sånt. Du och en bättre värld.
Ja.
Vi har bättre tid och som lyx och vi har tonic som lyx.
Hade vi något mer?
Ja, det är det. Det är tid och tonic.
Tid
och... Ska vi bara lyxa lite och avsluta det här och köpa oss lite tid?
Jag skulle säga så här, tack till Great Space, även om vi inte sitter där idag. Tack till Gustav Grefberg som har gjort introlåten. Tack till dig Andreas för att du vill åka på det här poddäventyret med mig.
Tack Mats.
Tack till Gullers grupp och tack till Sato. Och tack till Sundsvall för att vi nu börjar ha en bubblande digital innovationskultur. Det där som vi har pratat om i några år nu. Nu börjar det ske. Tack för att det sker Sundsvall.
Det är skitkul.
Helsike vad kul. Ja. Nästa vecka pratar vi om...
Då kommer vi tillbaka. Nästa gång. Då pratar vi om det som är kopplade till den här skjortan, gubblade skjortan. Vi tänkte vi skulle prata om modet i den digitala, i en digital kontext.
Jag ska räkna. Nu ska jag som en teaser räkna upp alla brands jag kan i fashion. Klar. Så jag är ju väldigt lämplig att prata om det här.
Det är ett nytt spännande område.
Ja, vad kul.
Vi hörs då.
Tack.
Tack. Hej.